Du lyssnar på Din vilja bor i skogen av Sara Hammarkrantz. Uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. Från det eviga, ut ur det förflutna, in i framtiden. Prolog. Bogota, 1961. Smärtan skar genom kroppen. Värk efter värk rullade fram. Hon spände som en fjäder. Kroppen trilskades. Var ovillig att lämna ifrån sig det som inte var välkommet av andra. Verkarbetet tog timmar. Hårda händer höll fast henne. De två nunnorna fick kämpa för att hon inte skulle falla ur sängen när hon kastade sig fram och tillbaka. En värk ebbade ut. Under de få sekunderna av vila förstod hon vad hennes mamma menat. Under hela hennes uppväxt hade Guadalupe präntat in att det var förenat med livsfara att föda barn. Men det var okej. Hon ville dö. Livet var ändå förstört. Hon sjönk längre och längre ner i smärthavet. Beredd att släppa taget. Bort från smärtan. Bort från besluten. Bort, bort, bort. Men ur hennes inre växte ett skrik som hon inte ens själv kände igen. Den vitklädda nunnan uppe vid huvudänden som passat hennes huvud och torkat hennes panna tryckte bryskt in en tygtrasa i munnen, tystade henne, tvingade henne tillbaka. Skrik inte bort din kraft, viskar hon. När krystverkarna med oförsonlig kraft beredde vägen ut blödde hon som ett vattenfall i Röda havets utkant. Livet rann ur henne. All vilja var borta. Men ut kom barnet. Flickan. Nunnan klatschade henne på rumpan och den lilla skrek för full hals. Strax före midnatt den 24 juli 1961. Ögonen tårades i kampen om att inte förlora medvetandet efter blodförlusten. Men det räckte med en blick. Med ens visste Maria att hon aldrig skulle kunna ge upp sin dotter. Mija, viskar hon svagt. Min dotter. Maria Kristina. 10 dagar senare, på en helt annan plats i samma stad, föddes Maria Paula. Kapitel 1. Ett veck från kudden har gjort en rynka på den högra kinden. Det blonda håret står rätt upp. Han lutar sig mot dörrkarmen och blinkar mot ljuset från datorskärmen. Herregud, Kakan, klockan är 3. Måste det där verkligen göras just nu? Hon släpper inte Excel-arket med blicken. Förr skulle hon ha tyckt att han var söt i sin vita Levi's t-shirt och boxerkalsonger med Kalle Anka-motiv som han fått i fars dagspresent. Nu är han bara jobbig. Måste han vakna? Måste han lägga sig i? Tror han verkligen att hon inte vet att klockan är mycket? För mycket? Hon gör en avvärjande gest med ena handen samtidigt som hon scrollar längre ner i dokumentet. Klumpen av oro sprider sig i magen. Kollar igen och tvingas konstatera en tredje säljare som inte når sin budget denna vecka. Du är hopplös, säger han, men står kvar i dörröppningen ännu en stund. På väg tillbaka till sovrummet släcker han resolut hallampan och förstår att det är en markering, som om hon inte visste att han är trött på hennes jobbande. Men han då, som gick från matbordet för att ha ett samtal för vilken gång i ordningen? Övriga huset vilar i mörker. Kristina hör honom väsa fram en svordom. Han måste ha slagit tån i den ouppbackade kartongen som står i hallen. Men sen stänger sovrumsdörren tyst. Ungarna sover i rummet bredvid. En skuldmedveten suck undslipper henne. Varken hon eller Thomas kom hem i tid ikväll heller för att hinna natta dem. Det är tur att de har Maria. Utan henne skulle den här familjen aldrig fungera. Pulsen hamrar innanför tinningen. Kristina stryker det mörka håret från ögonen, drar ännu ett andetag, bläddrar bland flikarna i dokumentet. Snälla, säg att det inte är sant. Inte nu. Så mycket står på spel. Hon knappar på räknemaskinen. 54 290 plus 32 568 plus 105 322. Fan, det stämmer. Det är illa. Minus 9%. Hon gnuggar sig i ögonen.